Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockorna ringa, till det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått, och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet, och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke, och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en roddtur nerför ån, och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat.
Ja, välkommen till Helsingborgs bibliotek och ett nytt avsnitt av Läspodden special. Ett sådant avsnitt som innehåller, där vi pratar om ett tema. Och dagens tema är, som kanske märktes, högläsning. Och med mig här idag sitter Anki Olsson Flodin, som är bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek, precis som jag, Birgitta Svensson. Och vi tänkte prata lite grann om just det här med att läsa högt. Vi gillar båda två att läsa högt, eller hur, Anki?
Absolut, absolut. Mm, mm.
Vad var det du läste nu?
Nu läste jag inledningen till en novell av Stig Dagerman, Att döda ett barn. Mm.
Det är en väldigt stark inledning. Mm. Eller verkligen.
Hur? Eller hur? Ja. Jag kan nästan minnas när jag hörde den första gången.
Ja. Var det, när var det?
Jag tror att jag var i tonåren och hörde den på radion. En uppläsning på radion. Och just för att den var så stark. Och jag tror det är min första medvetna kontakt med novellen.
Jaha.
Ja. Jätteberörd blev jag.
Ja.
Det som är lite spännande med den här novellen är ju att man kan säga att det är en pedagogisk novell, för det är ett beställningsverk. Mm-hmm. Och den är skriven på beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 1948 redan.
Ja.
Så den har ju ett tydligt syfte, nämligen ta det lugnt i trafiken.
Ja. Mm. Och det här, alltså vissa saker man läser sätter ju sådana spår, så att jag tror säkert att den här novellen kan ha bidragit till att man, vissa i alla fall, har tagit det lugnt i trafiken. Mm. Alltså. Man kan verkligen se vad som kan hända annars.
Och jag tror också att en sak som bidrog till att den fastnade i mig är också att jag tror att det var första gången jag förstod att någonting kan förändra livet så här.
Mm.
För det är ju det som händer i den här novellen. Det kan vi väl avslöja utan att ha läst.
Ja, alltså den är ju så skriven så att man redan i detta första stycke får reda på vad som kommer hända. Ja.
Och det är en kort novell. Mm. Tre sidor.
Är det bara tre sidor?
Ja.
Ja. Det finns ju verkligen korta noveller, kommer jag på här nu. Jag menar, jag tänker på Strindberg. Jag har ju skrivit en novell på, vad är det, en eller en och en halv sida.
Mm.
Och den heter, ja, det kommer jag
den ihåg. Heter Ett halvt ark papper, ja, kommer jag ihåg.
Tack, Anki.
Jag tror att den är på en sida, men den handlar om ett halvt ark papper.
Ja, precis. Mm. Där han läser, huvudpersonen läser upp ett antal telefonnummer. Alltså kopplat till olika funktioner, namn. Så. Mm. Och det avslöjar väldigt mycket om hans liv. Den är oerhört skickligt skriven.
Mm.
Men du, varför? Både du och jag gillar som sagt att läsa noveller. Ja. Vad är det som får dig att tycka om novellen?
Från början tyckte jag inte om noveller. Så är det.
Jaså?
Jag var som många andra som jag möter i biblioteket. Nej, men noveller vill jag inte läsa. Jag vill ha någonting som varar länge. Men sen så var det faktiskt så att vi hade ett arrangemang där jag var tidigare, och då som vi riktade in oss på att vi skulle ha högläsning.
Mm.
Och då var det så, vad ska man läsa högt?
Mm.
Där besökarna får med sig en helhet.
Ja.
Och då landade vi i novellen.
Ja.
Och det var faktiskt också samtidigt som Alice Munro fick Nobelpriset. Och hon är ju en novellkonstnär.
Ja, verkligen. Men hennes noveller är rätt långa, de flesta, va?
Mm.
Jag är inte så bevandrad i hennes författarskap. Men...
För så är det ju också. En novell kan ju vara allt. Ungefär från 3 sidor upp till ungefär 100 brukar man ju säga.
Ja, just annars, det. Ja. Vad är det som utmärker en novell egentligen till skillnad från en roman? Har du funderat på det?
Ja, lite grann. Man kan väl tänka så här. Sen tror inte jag att det stämmer fullt ut. Men man har inte så stort, man har inte så många sidor på sig att få med sig det man vill berätta. Så det finns ju inte så mycket utrymme för mycket miljöbeskrivningar eller beskrivningar av personligheterna, utan man går ofta rakt in i någon situation eller ett skeende.
Ja, just det.
Pang på lite. Mm. Det händer någonting och så beskriver man det.
Mm. Som här då? I den.
Ja, precis kan man säga. Mm. Det är det skeendet som händer. Det är det man beskriver.
Mm.
Från början så var det faktiskt så att novell kommer från italienskans novella. Jaha. Som betyder ny. Nyhet.
Ja, ja. Mm. Men varför?
Ja, det kan man fråga sig. Det var en nyhet, jag vet inte. Jag tänkte att det kanske var lite som 1800-talets skildringtryck. Man ville berätta någonting nytt och så skrev man ner det. Så blev det en kort berättelse.
Aha.
Vet inte.
Nej, fast du sa innan att när vi satt och pratade att novellen, det skrevs noveller redan på, vad var det, 1300-talet?
Mm. Mm. Och då är det ju så här att jag läste någonstans att Boccaccios, han är ju då italienare så det kanske har lite med det att göra, novella.
Mm.
Hans Decamerone räknas som de första novellerna. Och de är då skrivna i mitten på 1300-talet. Ja. Jag har inte läst Decamerone, men det lär handla om 10 män, unga män som flyr från pesten i Florens.
Ja.
Och under 10 dagar skriver de här 10 unga männen 10 korta berättelser var som blev det Camerone.
Mm.
Så där någonstans tar novellen fart. Och sen har den väl sin nedgång. Men sen på 1800-talet då sätter du ju fart igen. Och då har vi, om jag nu ska dra lite namn.
Ja, berätta gärna lite.
Så om jag ger lite författarnamn så kan man leta vidare själv.
Mm,
men
ja.
I Tyskland har vi Hoffmann.
Ja.
E.T.A. Hoffmann. Ja. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte hans noveller. De har jag inte läst.
Nej.
Men däremot så har vi i Frankrike så har vi Guy de Maupassant. Med Fettpärlan bland annat.
Ja.
Vi får ju absolut inte glömma ryssarna.
Nej, just det. Gogol.
Gogol, precis, med kappan. Ja. Och vi har Tjekov med Damen med hunden.
Ja, den är fin.
Och sen, vad ska vi fler nämna? Vi kan nämna Fredrika Bremer i Sverige. Som är en av de första. Och sen kommer det ju fler och fler svenskar. Men vi har ju också, jag tänker på Storbritannien med James Joyce, Catherine Mansfield, Arthur Conan Doyle. Och vi har Edgar Allan Poe som skriver skräcknoveller.
Ja.
Så att man kan, det tar fart. Det
vet
tar verkligen fart.
Faktiskt idag när jag jobbade ute i biblioteket så såg jag en ny utgåva av Catherine Mansfields noveller.
Mm. Det gjorde du, för den har jag lånat nu.
Alltså du har lämnat, alltså du har lånat den efter det kanske. Ja, just det. Och sen när vi nu pratar om 1800-talet och Sverige också så kommer jag tänka på Alfhild Agrell. Jag läste ju en novell, eller hennes noveller har getts ut på nytt här också.
Ja.
Och hon verkade ju, jag har för mig samtidigt ungefär med Bremer och de här, vi kan säga det på 1800-talet i alla fall.
Precis.
Och den novellen jag läste, den var väldigt bra, alltså verkligen höll absolut idag också.
Mm.
Och det är ett namn som jag inte hört jättemycket talas om egentligen.
Mm.
Jag vet inte om du känner till henne.
Nej, jag har inte läst något av henne.
Nej, jag kan rekommendera.
Ja.
Denna som jag då tyvärr inte kommer ihåg namnet på just den novellen, men man kan säkert läsa hela denna bok som har kommit.
Men det är lite spännande det där med äldre noveller och tänk om håller de idag. Jag har ju en favoritnovell, men en författare av Hjalmar Bergman.
Mm.
Och den är ju rätt knölig att läsa högt.
Mm.
För språket är ju helt annorlunda. Jag tror att den är skriven runt i början på 1900-talet.
Mm.
Men den har ett fantastiskt språk. Men det är ju ingen novell som man bara sätter sig rakt upp och ner och läser högt. Den kräver lite övning.
Ja.
Men den håller.
Ja.
Man måste ge den tid, för språket är ju annorlunda.
Ja. Ja. Jag har ju Vi tänkte prata lite grann om i vilka sammanhang man kan använda sig av högläsning och så. Mm. Och då kan jag säga redan nu då att jag har en... Vi är en liten grupp som träffas på ett av de biblioteken där jag jobbar. Och alltså det besökar. Och där brukar jag börja med att läsa högt en stund. Och sen så pratar vi om böcker vi har läst. Alltså. Och jag har läst den här novellen som jag då inte kommer ihåg namnet av. Men som Alfhild Agrell har skrivit. Och de blev oerhört gripna av den. Ja, det blev jag ju också när jag läste den första gången. Och... vi har inte läst Hjalmar Bergman, men vi har läst Hjalmar Söderberg.
Ja, visst.
Och alltså hans språk fungerar ju ganska bra idag också. Mm. Den här tuschteckningen tror jag att vi läste högt då. Men den vet jag att du har använt i något annat sammanhang.
Ja, för ungefär ett år sedan så kom jag i kontakt med en metod som används inom högläsning kan man säga, eller som bygger på högläsning. Och den metoden den kommer från England och på engelska heter den shared reading. Mm. Det finns väl inte något riktigt etablerat svenskt begrepp för det, men jag hittade på ett ställe, där kallar man det läsa tillsammans. Och jag tycker det ändå är en ganska bra översättning.
Det är det handlar om i alla fall.
Ja, det gör det. Mm. Och just Hjalmar Söderbergs tuschritningen, den har jag använt i ett sånt här sammanhang. Det som är speciellt med, jag säger shared reading för det är ändå det.
Ja.
Det som är lite speciellt med den, det är att det är en grupp. Men man kommer dit med sina egna förutsättningar. Det finns inga, det spelar egentligen ingen roll vad du har med dig. Om du har läst litteratur eller om du är väldigt bevandrad bland författare. Det finns en ledare och ledaren har förberett en text. Mm. Och man hinner, ofta jobbar man med att hela texten ska hinna läsas under den här tiden.
Det egentligen. Kan inte vara så lång text då väl?
Nej, det är ju svårt med jättelånga noveller. Mm. Men, och sen läser man den högt.
Mm.
Vi utgår från att det är en novell, det kan också vara en poesi. Men vi utgår från en novell som jag mest har valt att jobba med. Men det, och då... läser jag högt. Vi säger att det är jag som är ledaren. Jag läser högt. Jag läser väldigt långsamt. Och redan där börjar det hända saker. Mm-hmm. I den långsamma läsningen.
Man hinner tänka efter.
Man hinner tänka. Man kommer in i något annat. Och sen så är det stopp vid vissa ställen i novellen. Där det kanske har hänt något. Det är ett nytt skeende. Och så stannar man upp. Och så tillsammans, de som vill prata.
Mm.
Så hjälps alla åt i gruppen att tolka texten och reda ut saker. Så allting sker här och nu och tillsammans utifrån allas egna förutsättningar. Mm. Och det låter, det är inte märkvärdigt.
Nej.
Och det är inte menat att låta märkvärdigt. Men det känns väldigt märkvärdigt.
Ja.
Det är en fantastisk upplevelse tycker jag.
Ja.
För det är verkligen viet och det är, spelar ingen roll. Vad jag har, för att tillsammans så kan man hjälpa sig åt, oavsett vad man har för... vad man har med sig,
ja, just det.
I bagaget.
Ja, om man tar till exempel den där tuschteckningen så tror jag att den är väldigt kort.
Jag tror att den är tre... Den är alltså 2,5 sidor.
Ja, precis. Mm. Men det är... Jag vill säga något kort om vad den handlar om.
Ja, det är ju en man som... Det är en man som... En man i medelåldern kan jag tänka mig. Som går in i en cigarraffär och vill köpa sig en cigarr.
Mm.
Och så finns det ju en ung tjänsteflicka, en försäljerska. Som, och så inleder han ett litet samtal med henne. Och så plötsligt så får han för sig att han har ju en fin liten tuschritning i sin plånbok som han vill visa henne.
Ja.
Och då gör han det och på något ställer frågan. Vad tycker du att det ser ut som?
Ja.
Kanske en oskyldig flört.
Ja.
Men hon tar det inte så. Hela hon känner sig fullständigt outbildad, kränkt. Och bryter ihop. Och så tolkar jag det i alla fall.
Ja.
Men så det som
hon
var
blev
tänkt,
nästan arg på
hon blev både arg och ledsen och alltihop.
Ja.
Och där finns jättemycket som man kan fundera runt. Varför, varför säger han så? Och vad får vi för bild av honom? På de här 2,5 sidorna.
Ja, precis.
Och som sagt, Hjalmar Söderberg.
Ja.
Ja.
Mycket bra.
Mm.
Men det är klart, han har ju inte det där blommiga språket. Så det, därför går det kanske bra att läsa de här texterna över 100 år sedan.
Mm. Mm.
Ja. Du har ju tagit med dig en hel hoper här med böcker alltså. Vad har du för favoriter?
Ja, alltså. Jo, men jag har några. Om jag ska ta några favoriter så har jag faktiskt Haruki Murakamis.
Mm.
Elefanten som gick upp i rök heter en av hans novellsamlingar där jag har läst en hel del.
Uh-huh.
Och där finns en som heter Bränna lador som jag tycker är helt magisk. Oj. Den är lång, den tar en halvtimme att läsa högt. Men när jag använde den, då var det bara i en högläsningssituation. Inte att vi diskuterade inte, utan sen fick var och en gå hem. Alla gick hem, inklusive mig, med myror i huvudet. Vad var det egentligen som hände?
Okej.
Ja. Det där som du håller i nu, det är
det
ju
inte Bränna lador.
Nej, det är ju en annan novellsamling. Han har ju flera novellsamlingar.
Har du med dig någon mer nu?
Inte av honom,
nej,
tyvärr.
För jag kommer ihåg att du har väl också rekommenderat en som heter Fönstret, kanske?
Ja,
det är kort igen, men det kanske det kan inte kommer ihåg.
Nej, det kommer jag nog inte ens ihåg, Birgitta.
Nej, men den var jättebra att läsa högt också.
Och sen så har jag ju den här som jag tror att du också har varit i kontakt med. Bettina Gappa har skrivit, och hon kommer från, är det från Zimbabwe?
Eller ja, jag tror det, va?
Ja, vi ska se. Hon är från Zimbabwe. Ja. Hennes första samling som heter Sorgesång för Easterly.
Mm.
Och just den novellen är fantastiskt bra. Den är så stark redan i inledningen. Det är lite som att döda ett barn. Inledningen slår an hela tiden.
Mm.
Det är väl ganska vanligt. Man har ju ingen tid på sig att bygga upp, utan det är direkt på.
Ja.
Mm. Den tycker jag väldigt mycket om. Sen måste jag faktiskt få nämna norrmannen också. Mm. Askildsens noveller. Kjell Askildsen. Den här samlingen heter bara noveller. Det är ett urval av hans novellsamlingar.
Han är väl, det är en ganska ny bok det,
ja,
va?
Ja, det här är en ganska ny bok. Han är inte riktigt lika ny. Han är född 1929.
Oj då.
Ja. Men, och här i de här novellerna så kan man, det finns så mycket mellan raderna, så mycket att fundera runt. Och det är också väldigt olika ju, för vissa noveller. De kan man ju bara läsa och så får man en god berättelse. Men det kanske inte är jättemycket att prata om.
Nej, alltså det är ibland, just i det sammanhanget som jag pratade om innan. Att vi träffas då och jag börjar med att läsa högt och sen så pratar vi om olika böcker vi har läst. Det är ju, då har jag ofta försökt hitta någonting som var lite lättsamt och lite roligt.
Mm.
Inte helt enkelt, men vi har ju till exempel Tage Danielsson. Honom har du också med dig.
Tage Danielsson måste man ju bara ha med sig. Vill man ha humor, fin humor, om man nu får säga så.
Ja.
Min definition av humor.
Undrar vad du har lagt ditt märke. Är det vid den där busschauffören eller?
Ja, alltså den är ju underbar. Busschauffören som tänkte att, håll igen nu, vad fan?
Ja.
En klassiker.
Ja. Den har jag läst högt och den skrattade folk verkligen åt. Mm. Trevligt. Men det är klart. Det är väl inte vansinnigt mycket att tänka på efteråt kanske. Men att ha roligt i stunden är inte fel heller.
Det är väl jätteviktigt också.
Och sen har jag i så fall en liten lapp här på Oline Stigs samling, novellsamling som heter, den heter Hägring. Och då läste jag vid ett tillfälle Konsten att rädda ett bibliotek.
Aha.
Och den är också humoristisk alltså. Väldigt. Det var roligt att läsa den, absolut. En man som inte är väldigt framåt och aktiv. Den här börjar. Erik Olsson kunde inte säga nej. Därför hade han blivit ordförande för bibliotekets vänner.
Mm. Så kan det gå. Så kan det gå.
Ja.
Om jag ska ge några namn till så skulle jag vilja säga Bodil Malmstens, hon är ju en av mina favoriter. Svartvita bilder och andra noveller som kom ut 2019 igen. Jonas Karlsson måste vi nämna.
Jonas Karlsson.
Jättemånga dråpliga och träffande noveller.
Och absurda kanske man får säga. Men du, där också en som jag har läst högt och kanske du har läst också, om de här grannarna. Är det i den boken eller? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är nog inte i den boken.
Ja, han har ju flera noveller. Han har ju flera.
Han har flera novellsamlingar.
Precis, precis.
Det är grannar som ska övertrumfa varandra i att med presenterna och hälsa på varandra.
Ja, den är ju helt den är dråplig.
Ja, den är absurd. Fantastisk.
Claes Östergren har ju en jätte. Det finns en bok här, samlade noveller. Det blev väldigt, jag var inte riktigt beredd på det, att han hade skrivit så otroligt mycket noveller.
Nej.
Här har vi alltså Claes Östergren, samlade noveller bestående av nästan 700 sidor. För den som gillar Claes Östergren.
Det var någonting om en julgran, kommer jag ihåg, som jag var väldigt förtjust i också.
Men sen är det ju också, alltså man kan ju läsa, som sagt, man kan läsa noveller för en massa olika syften. Men det finns en utgivning som jag tycker, jag har inte läst så många av dem, men bara, jag tycker det är väldigt roligt att de kommer, och det är ett lätt sätt att sätta sig in i andra kulturer. Och det är de här som ges ut av bokförlaget Tranan, som heter, till exempel den här heter Vietnamberättare.
Ja.
Noveller samlade från olika länder. Alltså varje land har fått en bok. Och den här Vietnamberättare, Eldsommar, Juliregn. Alltså titeln är ju julig. Och det finns jättemånga olika länder som har fått sin samling.
Och det är inte nödvändigtvis USA, Frankrike, England, utan det är lite mer länder från Afrika och Asien.
Men även europeiska länder, som man kanske inte tänker, Tjeckien berättar, Österrike berättar, Litauen berättar. Alltså författare som vi inte kommer i kontakt med så mycket. Så det är jätteskojigt.
Jättebra introduktion till författare från de länderna. Och faktiskt finns det ofta inte tyvärr så mycket annat översatt.
Precis. Men sen har vi också liksom skräcknoveller. Finns det också?
Just det. Jag avbröt dig kanske när du kom in på Poe där. Men det var väl någon av de första kanske.
Exakt. Och fantasynoveller och science fiction noveller. Så att noveller finns ju inom alla olika genrer. Så att det är egentligen bara vad man gillar att läsa.
Ja, just det. Och där tog du fram något lite skräckartat, ser jag.
John Ajvide Lindqvists Pappersväggar. Och det är ju en sån här, alltså, det står ju ingenstans på utsidan att det här är en novell. Noveller, så att det är, en del av dem som plockar med sig den här hem från biblioteket kanske blir jättebesvikna, men jag hoppas att en och annan faktiskt tänker, wow, vad kul. Det här var novellsamling, men vad bra de är.
Det där som du sa, att du gillar inte noveller från början, det har jag också hört en del som tycker att nej, alltså jag vill inte, om jag liksom sätter mig in i och lever mig in i en novell, alltså gillar jag inte att det sen tar det bara slut.
Precis, finns det ingen del två?
Nej. Men jag kan tycka att det kan, till exempel om man har fastnat lite i sin läsning kanske. Bara ser de här tjocka romanerna framför sig. Alltså, då kan det ju vara en bra idé att låna något, en liten novell. Och det finns ju faktiskt nu något väldigt speciellt som du håller här i handen.
Ja, alltså de måste vi ju nämna. Men innan vi nämner dem så kan vi väl bara säga att om man inte riktigt vet vad man vill läsa, så kan man ju låna hem en tjock om man skulle vilja det. Om man redan är frälst.
Ja.
Men har missat den här, så ger vi det tipset nu, tycker jag. Svenska noveller från Almqvist till Stor.
Ja.
Carl Jonas Love Almqvist till Stina Stor.
Ja, just det.
Kom ut 2018, och här är då ett jättefint urval av svenska noveller. Men då är ju den rätt tung. Och då finns ju ett annat sätt att ge ut noveller, och det är ett förlag som heter Novellix, som ger ut novellerna en och en, så att säga. En författare och en novell, nästan alltid. Ibland är det två korta noveller. De har ett litet fint format. Jag har faktiskt en kompis som alltid brukade stoppa ner en Novellix i sina döttrars resväska när de skulle lämna henne. Det tyckte jag var så fint. Nu blir det mycket reklam för ett förlag, känner jag här. Men de är väldigt läckra. De har jättefina layouter. Och du får verkligen en liten kort händelse med dig, och du kan ha den i fickan och läsa den när du vill.
Ja, och sen så brukar de ge ut dem i paket, va? Lite temapaket.
Temapaket, ja, precis.
Så att, och de är väldigt, som sagt, var väldigt fina. Och jag tror så här, alltså de har ju lyckats rätt bra, tror jag, med sin marknadsföring. Och visst kan man väl köpa något sånt när man ska gå bort, istället för att köpa blommor eller så.
Det är en jättetrevlig gå bort present. Ja. Och man kan faktiskt prenumerera. Jag blir så här, det kostar ju en del. Men tänk att komma hem och så ligger där en ny novell liksom, i postfacket. Underbart. Ja.
Ja, nu. Vad var det jag tänkte? Vi har ju prövat lite högläsning här i biblioteket. På stadsbiblioteket, ja. Lyckades väl inte helt med det. Men jag tror det hade att göra med platsen. Hitta rätt plats och sådär. Att de som väl liksom satte sig ner och lyssnade, de fortsatte i alla fall att lyssna. Så det kändes ju inte fel att sitta där och läsa ändå. Och vi får väl kanske fortsätta hitta nya sätt att främja högläsningen, tänker jag. Du håller på med något som heter Underbart kort.
Ja, och där kan jag ju säga då att det har ju ingenting med högläsningen att göra. Det har ju med novellformen att göra. Vi läser novell, men man läser hemma. Det är som ett boksamtal, fast det är kortläsning. Det är lite för att, har man inte tid med den stora romanen men ändå vill prata böcker, så är det noveller som gäller.
Just det. Jag tog också med mig en annan bok här som inte är några noveller. Du undrar om den har hamnat fel där i den där högen. Och det är ju lite aktuellt då, för att detta är en bok som heter Amerikanskt av Ester Blenda Nordström. Och här nere i Skåne då så har vi ju nu precis en utställning på Skarhults slott om Ester Blenda Nordström. Amerikanskt, det är egentligen reportage som gavs ut i en bok då. Hon var i USA 1922 och reste runt där. Och även här kan man då hitta bra kapitel och läsa högt. Så det behöver inte nödvändigtvis vara en novell man läser högt. Och det kan ju vara del ur någon roman och sådär.
Absolut. Jag tänker till exempel på, om man vill locka till läsning, så kan man ju köra modell typ början på boken.
Ja, precis. Och jag är själv med en grupp som träffas, och vi är ingen som vanlig bokcirkel liksom. Vi har inte läst en samma bok till varje gång, utan vi läser högt alltså. Och då kan det vara just det där, ibland är det en novell, ibland är det ett reportage, någon har nog läst en dikt också, eller en artikel till och med. Och ibland är det just det där med att prata lite om en roman då. Och vi har hållit på i en oändlig massa år alltså faktiskt. Och jag upptäckte att om man liksom vill träffas i en grupp och göra det till en vana liksom, en gång i månaden har vi setts i då 25 år eller vad det nu är. Så är det ett väldigt bra sätt att sätta igång samtal. För att det behöver inte vara att man nödvändigtvis sitter här och diskuterar om just det man har hört, men ibland blir det så. Och det är liksom, det leder ofta till djupare samtal, snabbare tycker jag. Ja, det är ett tips. Det är roligt, precis. Faktiskt som funkar bra. Men jag tänkte att du kanske skulle vilja avsluta med att läsa en liten, en novell till.
Ja, det gör jag gärna. Och då har jag faktiskt valt, då hoppar jag mitt in i en novell som är på 26 små sidor. Den är modern kan man säga, absolut. Det är titelnovellen i Oline Stigs samling som du hade med dig, Hägring. Och det är just novellen Hägring som är väldigt rolig, för den drar oss mitt in i det skeendet som vi befinner oss i nu med sociala medier. Mm. Den finns också utgiven då i en fin liten bok från Obelix som lätt får plats i fickan. Mm. Jag kommer bara hoppa en liten bit mitt in i boken.
Mm.
Samma kväll hade han sin vanliga dispyt med Monica om Facebook. De satt på terrassen med avätna grillspett och en skål med nyplockade jordgubbar från grönsakslandet. Solen höll på att gå ner över den blanka viken och han tänkte att deras samtal var som en hopplös tennismatch. Monica servade gång på gång och han träffade aldrig bollen. Hon hade vässat sina argument. Nu handlade det inte bara om det sociala mediets ytlighet och det fullkomligt meningslösa med att samla på så kallade vänner som man inte kände, utan också om den ekonomiska sidan av saken, den råa kapitalismen, hur Facebook utnyttjade sina användare med annonser och censur, bristen på respekt för upphovsrätten etc. etc. Jag fattar bara inte hur du kan ägna så mycket tid åt det där, sa Monica. Du är ju en förnuftig människa. Jag använder det mest som nyhetsbank. Lars-Olof torkade svetten ur pannan. De flesta av mina vänner är nyhetsnarkomaner. Om något har hänt i världen är Facebook den garanterat snabbaste informationskällan. Det pågår också en del intressanta debatter. Det där tror du inte själv på. Sen har jag ju faktiskt fått en del nya vänner som jag också träffar i verkligheten. Matchen var över.
Ja, det var verkligen mitt i samtiden. En novell från 2017. Tack så jättemycket, Anki.
Tack
för det här samtalet. Och tack alla ni som lyssnat. Välkomna tillbaka till Läspodden.